Veckans boktips.
30 år av tystnad. Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme. Av Anna Hage. Hon försökte rädda livet på Olof Palme. En vardagskväll i februari 2016 möter Anna sin egen blick i tv-rutan. Det är blicken hos en skrämd 17-åring. En tjej med sprayat hår i 80-talsfrisyr sitter i Aktuellt-studion och berättar om mordnatten då Olof Palme mördades. Nu, 30 år senare, sitter Anna hemma i tv-soffan och drabbas av frossa. Det skakar i hela kroppen och hon mår illa. På natten känns det som att hon ska kvävas. Tankar, minnen och känslor, allt flimrar förbi som i ett kaleidoskop. Det finns en gräns för hur länge man kan trycka ner sina känslor. Det upptäckte Anna Hage som blev vittne till Palmemordet. Hon var ung gymnasieelev och försökte rädda livet på statsministern den där februarikvällen 1986. En traumatisk upplevelse som tillsammans med det efterföljande drevet i media, polisförhören och rättegångarna har påverkat hennes liv starkt. Nu väljer hon att inte längre blunda för smärtan och berättar sin egen historia om vad som hände. Hon beskriver själva mordnatten, polisförhören, utsattheten och känslan av att vara den som alla skvallrar om. Hon berättar om livet idag, om hur de åren präglat henne. Om maktlöshet och skamkänslor. Om vikten av att våga möta sina värsta rädslor. Och om att gå vidare i livet. Boken är en upprättelse och utväg, en bladvändare som fängslar och ett tidsdokument som bidrar med hittills okända aspekter på skeendet som orsakade energiläckage hos en hel nation, skriver Aftonbladet. Boken är utgiven i februari 2018. Uppläsare Anna Maria Kjell.
Förord. Mitt i livet insåg jag att jag inte längre kunde fly från mitt förflutna. Att det fanns situationer som kom att kosta mig allt för mycket energi. Jag förstod att jag var tvungen att gå till botten med det som låg bakom för att kunna hantera energiläckaget. Framförallt förstod jag att jag måste börja öppna mig, prata om det som hänt, om vad jag har varit med om. För mina nära och kanske allra mest för min egen skull. Men hur? Hur skulle jag kunna prata om mina känslor när jag själv inte kunde sortera dem? När både mitt hjärta och min hjärna varnade mig och ville att jag skulle lämna de inre rummen där det var för smärtsamt för mig att vara kvar. När återkallandet av de minnen som skavt var som att försöka fånga en äggula med fingrarna. Detsamma gällde när jag skulle reda ut mina upplevelser och koppla dem till de känslor som jag bar på. Jag började skriva ner mina känslor och sakta fann jag orden. Jag förstod att skrivandet var det enda sättet att ta kommandot över min egen berättelse och det enda sättet för mig att förbereda mig för att kunna prata. Plötsligt ville jag berätta för hela världen om allt som inte hade blivit sagt. Om allt jag ville säga. I processen med boken har jag verkligen vänt och vridit på alla svåra ämnen och utan min medförfattare Anna, som har hjälpt mig att sortera allt, så vet jag faktiskt inte hur jag skulle fått fram helheten som är så viktig för mig nu för att kunna gå vidare. Några saker som är viktiga att känna till. Personen jag kallar för Ingrid heter egentligen något annat. Jag vill också understryka att alla tillbakablickar som finns i boken i alla dess former, även i form av dialog, är mina minnen, tankar och känslor från händelserna. En fallande man. 1986. Fredagen den 28 februari klockan 20.30. Det är fredag kväll och jag och min kompis Karin ska gå på bio. Vi vill se Morrhår och ärtor och den går på Filmstaden som ligger på Regeringsgatan i Stockholm City. Vi möts utanför vid 8:30. Karin är där före mig och hon står och hoppar lite på stället. Det är kallt och blåsigt ute, -7 grader. Marken täckt av isfläckar. Typiskt grått februariväder. Och trots att det är mitt i vintern finns inget dämpande snötäcke på trottoarerna. Snön ligger i små sjok här och där och är grå och smutsig efter att ha blandats med sand. Min röda jacka är inte tillräckligt varm. Jag huttrar och drar åt den lite. Inte har jag några strumpbyxor under mina svarta byxor heller. När Karin och jag har kramat om varandra rättar jag till spretluggen så att den står upp. Jag är förväntansfull och berättar att jag har hört att filmen är jättebra. Men när vi kommer in ser vi ganska snart att vi kommit för sent. Biljetterna är redan slut. Vi står en stund och studerar tavlan som visar alla filmerna. Vad ska vi se? Efter en stunds dividerande bestämmer vi oss lite motvilligt för 48 timmar med Eddie Murphy och Nick Nolte. Den börjar 21.15. Vi köper med oss godis, vingummirullar. Plasten prasslar när vi öppnar den under reklamen och en kvinna framför oss vänder sig om och ser lite surt på oss. Vi prasslar ännu mer, lutar oss mot varandra och fnissar. När vi kommer ut från biografen är klockan några minuter i 11. Vi är inte besvikna längre. 48 timmar var ju faktiskt bra. Vi får spara morrhår och ärtor till nästa gång. Jag måste ringa min brorsa. Är det okej? Frågar jag Karin, som nickar, och följer mig till närmaste telefonkiosk som ligger ett kvarter bort. Jag får tag i min...